Så bra att ni sjöng just den. Ni frågade mig innan gudstjänsten om det var något särskilt. Så jag tänkte på så här, men nej, kör på. Men jag hade tänkt börja med att säga att sist jag stod här så var ju julaftonskväll. Och då sjöng de just den här sången. Så det var ju fint att ni sjöng den också. Mary, did you know? Maria, visste du? Alltså sången, den handlar ju om hela den här stora upplevelsen som Maria fick vara med om. Om just att hon fick bära på Jesus. Hon fick liksom föda fram Jesus till den här världen utan att hon egentligen visste vad det skulle innebära. Alltså hon visste inte då allt det stora som Jesus skulle göra under sin tid på jorden. En av raderna i sången gick så här: Mary, did you know that sleeping child you're holding is the great I am? Maria, visste du, det sovande barn du bär på är den store jag är. Jag är. Detta på ett sätt förbryllande Guds namn. Gud uppenbarar ju det för Mose i öknen. Jag tror vi kan den historien. Eller den händelsen där. Mose, han befinner sig i öknen. Han får se en brinnande buske och Gud uppenbarar sig för Mose där. Och så skickar Gud Mose för att befria Israels folk ifrån Egypten. Men Mose han tvivlar på sig själv, på Gud. Han ifrågasätter ifall han verkligen är rätt person. Han säger så här: hur skulle en sådan som jag kunna gå till farao och föra israeliterna ut ur Egypten? Men Gud fortsätter övertala Mose, och Mose fortsätter att ifrågasätta om Gud verkligen har kommit till rätt person. Så. Kanske vi också kan känna igen oss i när Gud talar till oss. Men vänta nu, är det verkligen mig du menar? Men vi kan läsa, om vi får upp texten där. Så står det så här då. Då sa Mose till Gud: om jag nu kommer till israeliterna och säger att deras fäders Gud har sänt mig till dem, och de frågar efter hans namn, vad ska jag då svara? Gud sa: jag är den jag är. Säg dem att han som heter jag är har sänt dig till dem. Detta ska vara mitt namn för all framtid. Jag, vad är det för namn kan man tycka? Men det går inte att förminska Gud så att han får plats i ett namn. Gud går inte att begränsa till ett namn. Han är större än så. Gud är den jag är, den jag är, säger Gud. Och på den här tiden då så var... Men namn det var liksom inte bara en identifikation, utan det var också en identitet. Och det ser vi väldigt ofta i Bibeln här, speciellt kanske i Gamla Testamentet, hur en särskild betydelse förankras med det namn som personen bär. I Första Samuelsboken läser man en som heter Nabal. Han har inte så smickrande namn. Hans namn betyder dåre. Så står det så här: denna onde Nabal, han som är som hans namn betyder. Dåre heter han och dårskap är han full av. Det kanske inte är jobbigt att alltid vara förknippad. Han kanske inte bara gjorde dåraktigt, jag vet inte. Eller när Gud ger Abram det nya namnet Abraham, så står det också som en förklaring. Eller Gud säger så här: för jag har gjort dig till far för många folk. Det var vad hans namn betydde. Men allra vanligaste namnet då på Gud i Gamla Testamentet, där i grundtexten, det som vi har skrivit som JHVH, som vi tror uttalas Jahve då. Och det här som det står då, jag är den jag är. Det, i hebreiskan då så är det men väldigt tydligt att det anspelar just på det här namnet. Detta förekommer över 6000 gånger i Gamla testamentet. Så Gud är. och det är ju detta som vi har cirkulerat kring hela hösten här. Hur Gud har uppenbarat sig för folket genom sina namn. Och ibland så har vi sett om det är en viss händelse där Gud har agerat. Och så utifrån det så har han fått ett namn. Eller så har Gud talat om själv att han är på ett visst sätt. Och presenterat sig på det, med det namnet då. Vi kan ta nästa bild där. Detta är ju det som vi har lyft då. Herren min försörjare. Herren min läkare. Herren mitt baner. Herren som helgar er. Herren min frid. Herren härskarornas herre. Eller Sebaot. Herren min herde. Herren vår rättfärdighet. Herren är här. Jag sa förra veckan, alltså vad ska vi göra med det här? vad gör vi nu? När vi har liksom utforskat det här under hela hösten. Vad ska vi göra med det? Hur låter vi det landa i våra liv? Hur tar vi med oss detta in i ett nytt år? Och självklart finns det fler sätt att beskriva Gud på än det som står här. Men det är de här namnen som är förknippade då med det här gudsnamnet Jahve. För det översätts ju då i svenskan till Herren. Och ofta så skrivs det, i vissa översättningar i alla fall, så skrivs det med stora bokstäver. Så kan man se det när man läser, jaha, det där, det är det namnet där liksom. Istället för det här så hade vi också kunnat kolla på till exempel om en Guds gudomliga egenskaper som skapare, som helig, allvetande, allsmäktig. De egenskaper som skiljer Gud ifrån människan egentligen. Det som gör Gud till Gud. Vi hade också kunnat kolla på Guds personliga karaktär. Egenskaper som är överförbara till människan och som vi uppmanas att imitera, som ja men, kärlek. Gud är kärlek, Gud är god, helig, rättfärdig, tålmodig, vis. Eller vi hade kunnat nöja oss helt enkelt med att titta på Jesus. För vi ser bäst hur Gud är genom att se på Jesus. För när Jesus vandrade här på jorden så uppenbarade han också vem Gud är i handling. Har ni sett mig? Har ni sett fadern? Säger Jesus. Men nu tittar vi på detta en stund. Men har ni någon gång kommit till ett nytt sammanhang? Kanske en ny klass, ett nytt jobb, en ny aktivitet, en ny... Jag vet inte vad man gör, intresseförening eller kanske rent av en ny församling. Och så innan ni ens har hunnit lära känna någon person där så är det någon som har talat om för er att hur vissa personer är. Ja, men han där, han det där är klassens clown, eller hon där, hon är alltid sur, eller han ljuger jämt, eller så vidare så där. Så kan det ju vara. Och så när man då själv sen träffar den här personen då är det väldigt svårt att själv skapa sin egen uppfattning om den personen. För den här andra personens, vad den har informerat dig om, det kommer hela tiden ringa där i huvudet. Nu ska vi se när hon blir sur. Så. Och då kan det vara väldigt svårt att se den här personen för den verkligen är. Och det andra som den andra berättade kanske inte ens var sant. Det kanske bara var något som hänt en gång. Men det tycker jag att man möter så ofta. Och på samma sätt så kan det vara när det gäller Gud. att ja, men man har blivit matad kanske med en bild av Gud som ja, men kanske inte ens egentligen stämmer. Och så har detta skapat begränsningar i sitt liv, i ens tro, i ens gudsrelation och i ens kanske vilja att berätta om Gud för andra. Men här har vi själva grundbulten i vem Gud är. Det är Guds namn, och så sug åt dig det främst av allt. Och sök Gud utifrån dessa egenskaper. För när Moses sen till slut gick till israeliterna, och så berättade han för dem att deras Gud hade uppenbarat sig för honom. Så får Mose tala om för dem att ja, Gud har sett ert lidande. Gud har liksom vill att det ska bli ett slut på detta nu. Och så är det ofta, tänker jag, när någon får ta emot Guds ord och ge det till andra människor, så skapar det tröst och det skapar framtidstro. Och där har vi också grundbulten i varför vi är här idag, eller varje gång vi är här, för att förstå mer av vem Gud är, så att vi kan förmedla det till andra vi möter. Och jag tänker det är väldigt svårt att göra med en haltande bild av Gud. Så därför tänker jag att jag ska summera lite det här idag. Vad är det egentligen vi har pratat om i höst? Kanske att du har missat någon gudstjänst. Så. Jag tror det kanske finns inspelat om man vill lyssna på i efterhand. Men om vi lite snabbt ska summera alla de här texterna här idag. Så tänker jag att det kommer skapa en god gryta. Som du kan ställa på spisen hemma och röra runt i. Låta den doften få sprida sig i ditt hem. Till en välsignelse till dig, som också i sin tur kommer välsigna dem i din närhet. Vi tar det från början. Herren, min försörjare. Vi läste här om hur Abraham skulle offra Isak. Väldigt svår text, men också väldigt intressant sett till den tidens hela offerkultur som rådde liksom. Men vad var det då Herren försåg Abraham med? Jo, Herren förser Abraham med möjligheten att offra åt Gud. Och den stora bilden, hur detta pekar mot Jesus. Hur det liksom pekar mot Jesus som det ultimata offret, att han dog för oss. Men vi har också, alltså om vi fortsätter läsa genom Bibeln från Abraham och framåt, så ser man hur Abrahams ättlingar så småningom, ja, men de kommer underfund med att det är inte offer som Gud verkligen vill ha av en människa. Eller det offer som Gud verkligen vill ha, det inkluderar inte något blod. Utan men Gud, han behöver egentligen inte något från vår sida, eftersom Gud är den som förser åt oss. Och deras bild av Gud ändras radikalt med tiden. Från den gudsbild som var rådande på Abrahams tid. Gud är inte den som är arg och behöver blickas med ett offer. Utan det är människan som är den som är arg. Det är människans arga och blodtörstiga hjärtan som behöver förändras. Och i slutändan så ser vi också att det inte är offer som Gud vill ha från människan. Utan varken människor eller djur. Utan vad Gud vill se är om det är rättvisa, det är kärlek och det är ödmjuka följeslagare till Gud. Där hade vi det. Herren, min läkare. Alltså detta är ju en egenskap som vi ser regelbundet att Jesus visar på. Helande är en stor del av evangeliernas berättelse. Och men redan här då i Gamla testamentet så säger Gud att detta är mitt namn. Och det händer flera gånger i Gamla testamentet också att Gud helar människor. Och det händer än idag att vi möter människor som har blivit helade av Gud. Och vi möter människor, ja, men också, det är inte begränsat det till fysiskt liksom helande. Vi möter människor som är psykiskt sjuka, som liksom blir upprättade. Och det finns liksom vittnesbörd om hur Gud kan upprätta en människa från det mörkaste inre. Liksom. Men också hur svårt detta är. Hur svårt detta är idag när vi ser så mycket lidande och sådär runt omkring oss. Jag tror jag sa någonting som ja, men sök en hållbar tro i en ohållbar värld. Att vi behöver tala sant om det här också. Vi behöver tala, inte bara tala hoppfullt. För istället för att fråga oss varför Gud inte helar alltid, så kanske vi ska ställa oss istället frågan varför Gud för det mesta, eller istället för att fråga varför Gud inte helar ibland, kanske vi ska ställa oss frågan varför Gud inte helar för det mesta. För det tror jag är de flestas upplevelse. Och jag tror en del är rädda för att säga så, för då tror man att man förminskar Gud och att man måste tala hoppfullt för att liksom ett helande ska ske. Men ja, jag vet inte, vi lever i en trasig värld och det är också trasiga konsekvenser. Men vi får fortsätta att söka Gud för den han är. Och det är jättesvårt, men vi går vidare. Herren mitt baner. Jag blev bara fast vid det här med Herren min läkare. Det är ju så, för många så blir det så. Det här blir på något sätt, man kan inte Gud hela mig, så finns han inte. Det blir liksom på något sätt den ultimata måttstocken för många. Att det där man kan leva med, att man ser människor sjuka och trasiga runt omkring sig. Men när det kommer till en själv, då plötsligt, då ska man skylla på Gud. Det är så komplext hela det här. Jag tror verkligen att Gud kan hela än idag. Men jag kan inte svara på varför. Och vi behöver kanske inte hänga upp oss på varför. Herren är mitt baner. Här läste vi om Mose var uppe på, han gick upp på en höjd. Josua skulle leda folket i en strid. Mose går upp på en höjd tillsammans med Aaron och Hur. Och så har han med sig Guds stav och så håller han upp den i luften. Och så länge han hade sin arm höjd så får Israels folk övertaget. Till slut så blir det jobbigt att hålla upp armen, men då kommer Aaron och Hur och hjälper han att hålla upp handen. Fantastisk bild. Och så vinner de den här striden då. Och efter det här så det blir så tydligt för Mose där att det var Gud som gav dem segern. Så bygger Mose ett altare som man så ofta gjorde på den tiden, och så ger han namnet på det här altaret Herren mitt baner, alltså Herren mitt fälttecken, en slags fana som visar på att det är Gud som leder. Och detta är Moses sätt att vittna om vad Gud har gjort i hans liv. Det var inte genom egen kraft, det var inte genom hans egen familj. Varje familj hade ett eget baner, utan det var genom Guds kraft som de segrade. Det var genom Herren. Vi kollade också på när Will Smith hoppade bungee jump över Grand Canyon från en helikopter. Men det ska vi inte få se idag. Herren är den som helgar er. Alltså ordet helig betyder ju avskild. Det har också med renhet att göra. Gud själv är avskild ifrån allt. Han är heligheten personifierad, upphöjd i sitt majestät. De Jesus troende i Nya testamentet, de kallas för de heliga. Därför att Gud har kallat dem och avskilt dem för sin räkning till en speciell uppgift. Och samma det gäller oss. Vi är heliga. Det är inte så ofta man säger det av sig själv. Jag är helig. Men vi är heliga för Gud har valt oss att använda sig av oss. Vi kan inte göra oss själva heliga. Det är Gud som helgar oss, men vi kan göra oss tillgängliga inför Gud så att vi kan bli helgade. Herren är min frid. Här landade vi också på Gideons tid, och så läste vi om hur Gideon fick besök av Herrens ängel som talar om för honom att han ska leda folket mot midjaniterna. Det är lite samma som Mose här, men inte ska väl jag, inte kan du väl jag, så där får han testa Gud sådär också. Men på den här tiden så tänkte man också att om man möter Gud så kommer man att dö. Det var liksom den bild som rådde på den tiden. Och det fanns mycket ofrid i det här. Och Gideon, han får möta en ängel där, blir så starkt med ett bud från Herren. Och så han bygger också ett altare, och han ger det namnet altaret Herren är frid, utifrån just vad ängeln talade till honom. Han sa så här: frid vare med dig, var inte rädd, du ska inte dö. Det var det Gideon tänkte, nu har Herren kommit, nu ska jag dö när jag har fått se Herren. Men Herren är frid, till skillnad från vad den här världen kan ge. Den här världen ger oss så mycket ofrid. Jesus, han sa så här: frid lämnar jag åt er, min frid ger jag er. Jag ger inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Herren är också härskarornas herre, eller Herren Sebaot som vi läser vissa översättningar. Också ett konstigt uttryck, kan man tycka, härskarornas herre. Men Guds namn i detta, det förstår vi bäst i relation till Guds suveränitet över hela universums krafter, alla härskarorna. Och detta läste vi om då, ett namn som verkligen David hade snappat upp. När David kommer ut, ung grabb, till fältet där Goliat hånar Israels folk. Så säger David så här: men du kommer emot mig med, jag kommer inte ihåg vad han säger, men med hånfulla ord, men jag kommer emot dig i Herren Sebaots namn. David, han visste sin Guds namn och han agerade därefter. Herren är också min herde. Här har vi ju psalm 23 i dess prakt. Liksom. Kanske mest välkänd av allt det här. Om man läser Psaltaren från början så har man liksom där sett hur Gud har... Gud har beskrivits med betydligt större metaforer som kung eller befriare eller kanske mer opersonliga som klipp eller sköld sådär. Nu då när vi kommer till psalm 23 så en herde är betydligt mycket mer personligt. Liksom en metafor som är betydligt mer omfattande och betydligt mer personlig. En herde är ju en som lever med sin flock. Och en herde är allting för sin flock. Den är vägvisare, den är läkare, den är beskyddare. Herren är mitt herde, skriver David. Så starkt uttryck. David själv var herde och visste ju fullt ut innebörden av det uttrycket. Och om en inledning av hela den salmen är ju också, den är lika poetisk som den är vacker. Det står så här: han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han ger liv åt min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Kan vi stämma in i de orden? Är det så du beskriver Gud när du berättar om Gud för andra? Jag tänker det är en viktig inledning på salmen, för den visar hjärtat hos en herde i relation till sin flock. Herren är också vår rättfärdighet. Här läste vi från kapitel 23 i Jeremia. Det är en del av ett längre tal som Jeremia har till kungen i landet, kungen i Juda som heter Sidkia. En kung likt som så många andra som gjorde det som var ont i Herrens ögon. Kommer Jeremia då, han fördömer de som regerar. Han fördömer de falska profeterna, han fördömer alla som lever i synd. Men så talar han om hur Gud kommer att döma alla ogudaktiga ledare. Han talar om hur Gud kommer föra tillbaka sitt folk ifrån fångenskapen. Men också om hur Gud ska resa upp en idealisk kung i kung Davids likhet. Och så säger han så här. En tydlig messianisk profetia. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag låter en rättfärdig telning växa upp åt David. Han ska regera som kung och handla med vishet. Han ska utöva rätt och rättfärdighet i landet. I hans dagar ska Juda bli frälst och Israel bo i trygghet. Och detta är det namn man ska ge honom. Herren, vår rättfärdighet. Vilka ord att tala till en orättfärdig kung. Och då landade vi ju där förra veckan i att men Herren är här. Rättfärdigheten har kommit. Här kopplade vi också samman den syn som Hesekiel har om ett nytt Jerusalem. Kopplar vi ihop det med Johannes uppenbarelse om en ny värld. För när Gud genom Hesekiel ger denna vision om ett nytt tempel till folket. Folk som fortfarande är i fångenskap. De får höra att Jerusalem har fallit. Templet har förstörts. Så får Hesekiel ingjuta nytt mod i folket. Och så får han säga, men det här namnet på den här staden, den är Herren är här. Så indikerar det också, men Gud, han tänker inte lämna något i ruiner. Det kommer bli återuppbyggt. Herren är här. Och vi är också Guds tempel och samma sak gäller för dig och mig. Att Gud lämnar inget i ruiner. Så där har vi hela grytan. Får vi röra runt i den, låta det få koka, låta det få landa i våra liv, låta ta med detta in i 2020, ett år som jag ber att det ska få bli ett år då ännu mer av Guds sanna karaktär ska få landa, bli uppenbarade i våra liv, i dig och i mig. Jag är den jag är, säger Herren. Och det gäller även 2020. Kanske känner du oro inför det år som ligger framför. Kanske känner du att du vet inte riktigt vad du ska. Du känner ovisshet eller på något sätt ofrid. Låt han som är frid få leda dig på rätta vägar, sitt namn till ära. Skulle du vilja ha förbön för något särskilt som gäller nästa år, så ber jag gärna för dig nu när vi får höra lite mer sång här till slut.